sätter jag för höger öga så ser jag ju att du sitter här bredvid mig, men jag ser inte ditt ansikte alls. Jag heter Per-Olof Ormalm och jag bor i Poltikasvara, 5 mil norr om Gällivare. Jag har varit väldigt intresserad av fotboll, så jag håller på med det. Men då har jag jobbat i Aitik i 23 år har jag jobbat där. Där jobbar jag i anrikningsverket. Jag var så att säga platsskötare, men det innebär ju då att man har hand om kvarnavdelningarna, flottation, tork och filter. Då kör man dem specifikt. Och sen fick vi ju hjälpa varandra ganska mycket i själva jobbet, så att Vi var 5-6 stycken på varje skiftlag som skötte anrikningsverket. Jag minns själv när jag var där 2012. Det var ett antal år efter jag själv hade slutat där 2003. Och sen när jag klev in i min gamla ställe där jag hade arbetat, så det kändes att jag hade varit där för en vecka sedan senast. Alltså doften och luften där inne kände jag ju igen direkt. Och det var en speciell upplevelse i det bara.
Vilket år började du jobba där?
1980. Och 2014 oktober 2003 så for jag därifrån sista gången, så att säga. Det är en historia i det också, så att säga. Ja.
Berätta, vad hände?
Det startade, jag hade varit på en årlig läkare, vi går ju på läkarundersökning och upptäckte att jag ser inte bokstäverna. Och därifrån sen så uppsökte jag min läkare som jag gick hos. Det här blir en lång historia, det här, och jag har inte själv alla detaljer helt på det klara, för att det tog sen 5 år att utreda det. Mitt fall då, så att säga. Innan man hittar problemen jag hade. Och sen första 2-3 åren där. Man konstaterar ju förmodligen att jag har haft en stroke. Och hela den balletten. Och jag har inte alla detaljer klara. Och jag har försökt gå tillbaka, men det är nästan meningslöst. Och försöka tänka att. Vad var det som hände egentligen?
Vad är det för problem med ögonen du har idag, om du ska beskriva dina synsvårigheter?
När de tittar in i ögat så är det så att jag har ju synrester kvar, men det är ungefär som en gevärspipa stort. Men jag upplever ju inte själv, jag upplever ju att jag ibland har sett vissa bokstäver och sådär, men i och med att den är lös där, den där synfältet jag har. Så, men för övrigt, jag är ju inte helt blind heller. Så att, men som sagt, för det jag har fått med mig därifrån, det är att jag ska vara glad över det jag har. För det kommer inte att bli något bättre.
Det finns inget speciellt namn på sjukdomen, utan det är något som har uppstått i samband med stroke då kanske?
Jajamän. Men i den där tiden hade jag andra problem också. Så att, jag fick epilepsianfall och tappade medvetandet och ramlade både här och där. Men slutligen så fick jag kontakt med en. Jag fick åka till Sahlgrenska sjukhuset i Göteborg och de gjorde en undersökning och upptäckte då en defekt jag hade då. Det var något slags läckage i hjärnan. En blodkärl som läckte alltså. Och det var i samband med när det började läcka därifrån, då fick jag epilepsianfall. Men jag vet inte, jag tror inte jag ska ens börja försöka förklara det, för jag är ju inte läkare själv.
Jag är inte riktigt på det klara. Är det på båda ögonen du säger att du har liksom att du ser som en genom en gevärspipa?
Nej, det är på höger öga har jag den där synfältet som finns. På vänster öga ser jag inga bokstäver. Alltså när, men liksom sätter jag för höger öga så ser jag ju att du sitter här bredvid mig, men jag ser inte ditt ansikte alls. Jag har jobbat i 23 år, men anställningen hade jag kvar i 3 år. Men det får man ju också ha en förståelse. Man kan ju inte ha kvar en anställning när man inte kan vara på jobbet. Och jag var så mycket på sjukhus att jag inte kunde ha det där jobbet alls. På det sättet. Och det är ett sånt jobb att man kan inte vara synskadad och jobba där. För det är upp för trappor och det är höga. Där kunde jag inte vara kvar.
Hur gammal var du då?
Ja, jag får se nu hur gammal var jag. Jag var 43.
Hur påverkade det dig som människa då att hamna i den här situationen? Att du blev synskadad och svårt sjuk och inte fick jobba vidare?
Ja, första åren var man ju väldigt deppig på det där, den där biten just. Man tyckte att ja, vad var det som hände när det gick så här? Och lite bitter var man väl, men jag är inte bitter idag för nu har man distans till det här. Det är liksom, det här är livet. Det bara, man får ju köpa det så att säga. Vi är med om en massa saker när vi lever. Så att det gäller bara att lära sig att ta vara på de här små plustecknen. Det är de man bygger sitt eget alltså roliga liv på. Alltså man ska ju försöka ha så roligt man kan.
Vilka är dina små plustecken?
Ja. Det kan bli en lång historia om jag ska berätta det, men för 10 år sedan, och det här är en historia från för 35 år sedan, då var det en hemifrån byn som tvingade mig att gå en buggkurs. Och då, henne tackar jag idag väldigt mycket för. I 10 år har jag försökt lära mig att bugga fast jag ser dåligt. Och jag har faktiskt lärt mig. Min danslärare, han tycker inte jag dansar bra, men jag tycker det är så kul så att det här har blivit häftigt tyck. Och ja, det tog några år, men. Och sen har jag lärt mig att danslärare kommer ju aldrig att godkänna. Man kan alltid göra lite bättre. Och sen har jag väl i min egen känsla känt att jag helt plötsligt är viktig där, för vi är för lite karar i det där gänget. Vi behöver mer karar som tycker det här är kul. Och jag är väl en av de fåtal som tycker det här är kul. För vi är inte nog mycket karar helt enkelt.
Men vi är ju Gällivare. Är inte lite knapp så hålla på att dansa?
Ja, det verkar så. Men med törs jag inte säga.
Var har du fått modet att bana väg?
Ja, det var en svår fråga. För jag har ju varit en väldigt försiktig person. Alltså, mycket blyg och inte våga tala som jag gör nu. Så att, och jag brukar tänka på det där. Jag tror att det är min synskada. För att när du blir synskadad så då, man måste ta tag i. Ska du ha hjälp så måste du be om hjälp. Och lära dig att be om hjälp. För det blir lätt att man tycker att ja, man vill inte be om hjälp. Och då, ja, du måste vara tydlig då. Och det har tvingat fram det där åt mig i alla fall. Jag vet inte sen. Och sen är det ju så att man kan bli ännu bättre också på det. Det sitter ju kvar ännu. Jag tror inte du upplever mig som försiktig. Men jag har varit en väldigt försiktig person. Inte velat stöta mig med människor på något sätt, utan och nu stöter man väl dagligen med folk, men det beror ju på för att man, ja, när man inte har full syn. Vi har alla människor någonting att bidra med. Det är ju det man måste försöka komma underfull med i det stora hela också, fast man inte hör till någon speciell grupp. Och Ja, det känns ju också viktigt att säga till mina kollegor som har samma problem som jag har. Det är ju det där att Man måste som ta tag i de problemen man själv har ganska mycket. Alltså, och då är ju SRF. Det har hjälpt mig i alla fall. Jag är ju föreningsmänniska i grunden så att säga. Eftersom jag har hållit på med föreningsverksamhet. Så att, för man måste ju hitta utvägar själv ur det här. Men där är, i min värld så är SRF värdefull.
Vad var det för föreningar som du engagerade med? Vilka föreningar engagerade du dig i innan du blev synskadad?
Ja, jag tror att 1977 så vi hade ju fotboll hemma i byn och jag blev invald i den fotbollssektionen då hemma hos oss. Sen blev det att hålla på med fotboll hemma i byn, bara i den här med fotbollverksamheten där, tror jag, till om det var till och med till 2003. Men då har jag ju själv också spelat fotboll och den här, jag har inte spelat bara hemma i byn utan jag har provat på både i Gällivare och Malmberget att spela fotboll, så att jag har 4 matcher i division 3 med Gällivares lag här. Och sen fick jag hand om deras, jag stod nämligen i mål. Och så har jag varit målvaktstränare några år. När de slog ihop. De slog ihop föreningarna MAF och GSK. Det blev GMFF. Och några år hjälpte jag som målvaktstränare där också. Så att,
en fotbollsälskare. Hur svårt är det att se på fotboll nu för tiden då?
Jag lyssnar ju på radion. Så det är radion som blir det mest optimala. Jag kan inte följa med alls via tv. Det fungerar inte. Då blir det ju mer att lyssna på referatet i tvn. Men det går ju det också. Alltså när radion säljer referat från matcherna. Och då minns jag satt med en radioapparat på läktaren och hörde det referatet. Och det kommer jag ihåg. Det gjorde ju att jag höll kvar mitt. Det rann inte bort i samband med att jag. Och sen har jag försökt följa med, för att det har ju varit ett sätt att träffa gamla kompisar som man har spelat mot och spelat med. Men då har man inte någon kontakt med de som spelar idag. Det har jag tappat helt och hållet.
Det var ju smart att sitta med radion där på läktaren. Då fick du ju den här live-känslan från matchen.
Jo, visst. Jag förstår ju att det har varit viktigt alltså för mig personligen. För jag kunde ju hålla kvar mitt intresse och vara där och göra någonting. Och inte bara vara hemma och tyckte att livet. Och det var ju jobbigt där, men det var en avlastning och avkoppling. Och följa laget och titta på, eller höra på referatet och vara på läktaren så att säga.
Fick du några andra intressen då förutom dansen och så hålla kvar i fotbollen när du blev synskadad?
Ja, jag vet inte. Inte någonting jag kan komma på just nu. För att jag har ju varit väldigt intresserad. Det har ju varit i det här. Och försökte väl hålla kvar det också. Men som sagt, när man inte är bekant med de som håller på nu så då tappar man bort.
Vad gör SRF för skillnad?
Ja, nu vet jag att det finns andra åsikter om det här. Men jag anser ju själv att SRF är så viktig så att det är ju där vi har vår grundrehabilitering när man drabbas av någonting med sina ögon. Så på det viset är det en viktig förening. Alltså, vi sitter på rehabilitering själv för alla de här tipsen man får av de som är synskadade. Vi har så mycket att lära varandra. Så rehabiliteringen där tycker jag ju att det är där vi har grund. Och då får man ju sen hjälp av de här syncentralen och kanske någon, jag glömmer kanske någon, men just syncentralen är ju också viktig i sig för de som blir registrerade där. Det är ju inte alla som blir det. Får man träffa andra synskadade så det är en stor rehabilitering bara där. Och jag säger det för att jag tycker att det är det här som har hjälpt mig att gå med i SRF. De där åren jag var ordförande, så det var ju som ett jobb, och jag tog det, så jag bara för att, så att säga, motivera mig själv, så det var ju som att ha ett jobb, som jag kände att nu gör jag ju rätt för den här ersättningen jag får. Jag gör ju en viktig sak. Det var väl har varit min motivator i själva att jag hade jobbet där, så då, och då har jag har väl på sätt och vis lyckats ganska bra då, när vi fortfarande har en SRF-förening här i Gällivare. Nu börjar jag låta lite överordig där, men jag har ju hjälpt till med det i alla fall.